Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej allesammans, det här är Jakob Bursell. Jag hoppas att ni har haft en skön jul och att ni kanske fortfarande har ett skönt jullov. Vem vet? Vi har ett litet extra avsnitt att bjuda på i samarbete med Visma SBCS. Vi har pratat med Vismas företagarexpert Bo Gunnarsson och bett honom om lite praktiska råd till alla som vill starta eget företag 2021. På heltid eller lite på sidan som ett side hustle. Alltså, hur börjar man då? Hur testar man sin idé? Och jag vill bara kommentera ett par saker innan vi lyssnar på den här intervjun. För bilden av företagande i Sverige, jag tror inte att den är särskilt rättvisande. Dagspressen bevakar ju inte företagande i någon större utsträckning. Och i den mån det sker så kanske det är i Dagens Industri som i regel skriver om stora etablerade företag. Eller om de inte är stora etablerade, i alla fall noterade på börsen. Men annars så skrivs det mest om riskkapitalfinansierade startups. Och jag tänker då på sinnebilden av ett nytt företag som håller på med något digitalt och skalbart. Idag känns det ju helt normalt att företag som kanske bara har en idé eller en prototyp får in många, många miljoner kronor i riskkapital. Och att få in pengar från någon cool VC-firma har nästan blivit till en grej som är viktigare än att ha en bra produkt eller en nöjd kund. Och det ligger ju i själva filosofin bakom det här nya näringslivet som det ofta kallas, att företag ska gå med förlust i en massa år för att någon gång i framtiden kanske bli jättestort och jättelönsamt. Och i en värld där räntan är noll och det finns en massa pengar som flyter runt, så funkar väl det här. Alltså, jag lägger inga värderingar i det. Men grejen är, så här ser ju inte företagandet ut i Sverige. Det startas runt 70 000 företag varje år. Och man kan tänka sig att typ 69 000 startas utan att ha någon riskkapitalist bakom ryggen. Alltså många företag har knappt banken bakom ryggen. Det är frisörer och snickare och rörmockare, HR-konsulter, karriärcoacher, reklamare, trädgårdsarbetare. Alltså människor som gör saker som andra människor behöver. Och jag säger det här för att Bo Gunnarsson, som vi kommer att höra, han är från Småland. Han har varit egenföretagare på hel eller deltid i en massa år. Och han ser på företagande ur det här jordnära, smuts under naglarna, husmorsperspektivet. Det som man kanske borde ha lärt sig i gymnasiet, vad vet jag. Missförstå mig inte nu. Företagande kan ju handla om att titta på en jättehäftig idé och sen ta in 50 miljoner i kapital. Men i grund och botten så handlar det om att hitta en kund, göra kunden nöjd och se till att intäkterna blir högre än utgifterna. En av tre svenskar drömmer om att starta eget. Och det behöver faktiskt inte vara så komplicerat att börja. Man kan till och med göra det vid sidan om ett vanligt jobb. Så här kommer mitt samtal med Bo Gunnarsson på Visma SBCS. Och jag hoppas att ni kan få lite inspiration eller kanske lära er någonting nytt. Men varför ska man starta företag? Är det inte bara en massa jobb?
Det, om du sköter ditt ordinarie arbete så är det också en massa jobb. Så det är egentligen bara att du jobbar för dig själv och du jobbar antingen med det du kan, det du vill utveckla dig inom. Så det, saker kan vara väldigt olika. Ibland kan man göra så att man skaffar kund innan man startar då för att ha den tryggheten att jag har jobben säkrade.
Och var ligger glädjen då?
Glädjen, alltså kicken, just att förverkligas i företagen handlar om att jag förverkligar mig själv. Jag gör det jag vill göra. Och det är ju alltid så att jag vill göra mycket roligare än det jag blir tillsagd att göra.
Skulle du säga att alla människor kan driva företag?
Jag tror att, jag vill påstå att alla kan om man vill. Sen är det många som inte ser sig som företagare. Helt plötsligt ser man den personen har kommit igång. Och många gånger är det att ha en yrkesskicklighet. men glömmer att hylla din egen yrkesstolthet. Och det är en otrolig skillnad, för tar du hem, oavsett om det är putsa fönster, sätter upp en vägg eller något annat hemma, så är det ju, du ser ju yrkesstoltheten. Att man ser fram emot resultatet och stolt över att lämna över det till dig som kund.
Mm.
Och det är just det man måste våga släppa lite prestigen, men också att man är lite blygsam.
Mm.
Och det är just att man vågar ta för sig, inte bara titta på andra som lyckas. Det är likadant inom idrotten. Det finns ju mängder med duktiga idrottare, men det är ofta fixstjärnorna du ser på tv. Och det är just det att vi måste bli bättre på att lyfta de små enskilda företagen.
Men du säger att kanske runt en tredjedel av svenskarna drömmer om att starta eget. Mm. Hur ofta tror du att den här verkligheten sen motsvarar drömmen?
Om man ser fram emot det, gör det det. Sen finns säkert besviket så att det blir ens som jag hade tänkt. Men det är då som är viktigt att liksom, nej, nu har jag bestämt mig av företagare. Och funkar inte den känslan i produkten, då får jag hitta något annat. Just att jag hittar företagardrivet i mig. För skälet, många anger varför man vill starta företag, det är att just bli min egen chef.
Mm.
Styr över min tid. Det är viktiga faktorer.
Ofta när företagande kommer på tal så pratar folk om att de vill starta eget, men att de kanske inte har hittat någon bra idé. Jag träffade en kille som sa uttryckligen att han väntade på något som skulle kunna bli riktigt stort. Och liksom i väntan på den idén eller möjligheten så fortsatte han jobba som vanligt. Men hur viktiga är de här idéerna egentligen?
Man kan säga att vill du starta och vet inte med vad, då finns ju franchise-koncept. Det är ju färdiga produkter, tjänster, marknadskommunikation och allting. Och det är ju någonting man kan titta på och googla franchise-nät och få väldigt bra tips och se, det är ju en möjlighet. Pressbyrån är ett exempel. Då har du färdig koncept. Du går in som företagare men du driver en befintlig affärsidé.
Mm.
Eller så gör en marknadsundersökning i umgänget. Om du har släkt, vänner, kollegor, träningskompisar. Fråga vad de saknar. Och jag mötte en person på en starta eget mässa för några år sedan i Uppsala. Och jag liksom frågade på eget starta företag och fick svaret att nej, precis, jag kom igång. Jag var på mässa för ett år sedan, jag tror jag träffade dig, sa den här besöken. Och det är jättekul att de kom tillbaka och berättade då att drivkraften att starta företag fanns. Han bodde lite utanför Uppsala. Han går och knackar dörr och ställer frågan om vilka tjänster saknar ni. Och lite typ handyman blev svaret. Alltså fixare, som man, vem ringer man till när något inte funkar? Allt i allo fixare, handyman. Men han är egenföretagare.
Mm.
Och det är också ett bra exempel just att man tänker utifrån in. Börja med kunderna och sen väljer vad ska jobba med.
Kan man tänka sig att man gör en likadan undersökning men riktar mot företag om du vill hålla på med företagstjänster?
Definitivt. Och många företag är inte medvetna om vilka tjänster som finns. Och det kan vara att man är fast i en relation. Och därför är det så viktigt att någon, man kontaktar någon och säger vi har redan den servicen. Ställ frågan, är du nöjd med relationen med den leverantören? För det är ofta här som den lilla känsliga frågan. Är du rätt? De har inte kommit i tid, de har inte gjort det och det. Hur jobbar du? Så en sån fråga, hitta de frågorna som gör att man kommer vidare och inte bara säger på ett nej och be om ursäkt om man ringde.
Mm.
Utan ställ frågan, vad saknar nuvarande relation? Är det någonting du vill ska hända på, ske på ett annat sätt?
Mm.
För öppna ögon, öppna öron, du lär dig väldigt mycket genom att ställa frågorna.
Hur viktigt är det att gilla sin idé eller sin produkt eller sin bransch? Att verkligen tycka om det, vara intresserad av det? Eller är det lika bra att bara vara liksom driven av själva företagandet och låta det man gör vara sekundärt?
Det finns egentligen två svar på det. För båda två vägarna är, tycker jag, helt okej. För du kan vara liksom jätte... Jag tycker nörd är ett felaktigt ord, utan du är hängiven din kunskap. Och jag älskar att träffa personer som har extrem yrkesskicklighet. Och det ska vi inte ta ifrån någon, utan om du vill kalla det nörd eller dedicerad, hängiven, så är det ändå liksom det samma sak, att du gör någonting för att du vill hjälpa andra. Och det kan vara allt från träning, fönsterrenovering, att man gör det på rätt sätt. Alternativt då att jag vill bli företagare. Och utifrån det så hittar jag tjänsteproduktområden.
Mm.
Och det är ju två olika vägar, men viktigast är, tycker jag, man har med tanken att jag tar ut den.
Mm.
Det finns ju också en skillnad som företagare mellan att å ena sidan sälja sin arbetstid Och å andra sidan bygga ett företag som kan växa utan att vara beroende av din tid. Jag antar att många drömmer om det senare kanske, för att det kan bli stort, eller större i alla fall. Men i dina förberedelser, i ditt idéarbete, i de här frågorna som du ska ställa till dina kompisar eller företag, hur ska du tänka om du vill åt det andra, om du verkligen vill bygga någonting?
Det är att man gör en plan. Man ska göra en plan oavsett om det är liten eller stor skala. Men gör flera planer. Och det som man ser när man kommer till budget som är jätteviktigt att göra, att man får ner vilka kostnader, vilka utgifter har jag. Eller förlåt, intäkter och utgifter. Att jag gör en budget och det liksom får ner på pränt då kostnader och intäkter. Den kan jag skala upp till best case. Vad är alltså mitt drömscenario? Och vad är det sämsta som kan hända när jag behöver dra i bromsen? Men många gånger gör man budget, går till banken och får ett bankkonto, möjligtvis en checkkredit. Men redan då pratar man med banken, för det kan ju vara också att banken, den du pratar med där, det är nog en ganska bra idé. Vi har börjat här vid, men just att man kan växla upp den.
Mm. Är det vettigt att starta företag med någon annan? Att ha en medgrundare?
Idag, i och med att aktiebolaget är så enkelt att starta, så definitivt. Men det som man ska tänka på då, det är ju kompanjonavtalet. Att man bestämmer om olika scenario. För när man startar företag ihop, då är det som ett nytt kärleksförhållande, två människor emellan. Här är det också två människor emellan, vi har en idé, vi delar idén, vi gör något av det. Men om vi inte delar idén om ett halvår eller tre år, hur gör vi då? Det är viktigt att tänka igenom, så att man kan skilja som vänner om man är det från början, eller kollega något annat.
Men kan man se någon tendens att bolag som startas av flera personer tillsammans är mer framgångsrika än egenföretagare exempelvis?
Jag har inte sett några undersökningar på det, men det beror lite man jobbar med. För det är fördelar man är fler personer som kan bolla idéerna.
Mm.
Det är ju ingen nackdel, för att ensam är ju inte alltid stark. Så oavsett om jag startar själv, så jag kan ju faktiskt ha en liten antingen formell styrelse eller en informell styrelse med ett aktiebolag. Sen kan man också göra så om vi till exempel kom på att vi har en idé. Vi ska jobba med det här, vi kan ha varsitt aktiebolag. Så att vi är två juridiska personer och sen samarbeta mitten och fördela efter insats.
Just det, just det. Ska man starta sitt bolag lite vid sidan om på kvällar och helger? Det är ju en del som rekommenderar det. Eller ska man verkligen tänka att när jag väl gör det, då ska jag göra det seriöst. Då ska jag se upp mig från jobbet, jag ska ta pengar som jag sparat ihop, jag ska ge det här ett år på heltid och jag ska jobba dag och natt för att få det att funka. Vad tror du är bäst?
Jag tror det är två svar på det också. Det är lite din personlighet. För är du, om man kallar det tävlingsmänniska, du har satt upp målen, du har förberett allting, då vill du lämna startblocken fortast möjligt och sätta fatt. Men sen kan det också vara så att du vill kanske smyga igång i en liten skala, bara testa. Och då är det viktigt att man tar en dialog med sin arbetsgivare så att det inte är konkurrerande verksamhet, eller det är bättre att de vet om det innan och kanske stöttar. För det kan ju vara någonting som gör att du kan få sälja din nya kunskap tillbaka till det företaget, din gamla arbetsgivare.
Mm.
Så var öppen så mycket du kan.
Men om vi går på det här andra spåret då, det ska vi kalla det för en smygstart.
Mm.
Hur skulle du designa en sån?
Ja, det är mycket att man samtidigt man startar och samlar på sig kunskap, leverantörer. Och det finns ju mycket man behöver hålla koll på. Och det kan ju vara så att har jag möjlighet att skaffa den kunskapen parallellt med mitt ordinarie arbete, då kan jag komma väldigt långt i uppstarten innan jag lämnar min tjänst.
Mm.
Men oavsett så måste man ändå ha klart för sig med budget, bankkontakter, och man kan ju ställa frågan, är ju inte farligt.
Nej, precis.
Men är det någonting man känner, det kan ju vara en del arbetsgivare som är väldigt noga med att du får instarta konkurrerande verksamhet. Då måste du avsluta innan. Och sen ibland kan det till och med finnas konkurrensklausuler så att det är tre års karantän.
Mm.
Det måste man ha koll på och respektera.
Men om vi tänker på det här spåret som du var inne på tidigare, att du vill testa din idé innan du börjar. Vilket kanske är då extra kompatibelt med att starta just vid sidan om sitt vanliga jobb. Hur skulle du göra för att testa din idé då? Utöver att prata med kompisar och sådär. Vad gör du för att liksom validera om det finns någonting där eller inte?
Jag tycker idag är det så pass enkelt att bygga upp en webbplats. Är det produkter, då är det lätt att sätta upp en webbshop. Och framförallt då att man tänker till, hur kan jag använda sociala medier för att öka intresset? Hur använder jag mina texter, bilder, filmklipp, kunskap som gör att Google får upp ögonen för den.
Mm.
Och du vinner ju också mycket trovärdighet på marknaden om jag vill göra på det sättet.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så det är många gånger förelägger faktiskt att förbereda och även testa. Och som sagt, med en webbshop som kostar 100 lapp per månaden så är det ganska snabbt att komma igång. Mm. Och märker man då att det kommer beställningar. Jo, det är fantastiskt, då är vi på rätt väg. Om det inte gör det, då får du se över texterna, ordval och annat. Och sen kanske köpa ord när du kommer igång. Men initialt så handlar det om att lära sig hur man använder och skriver texter som Google gillar.
Men hur mycket skulle du tänka dig att det kostar att köra upp en sån här testballong? Bara att ha den här hemsidan, de här annonserna, timmarna som du behöver lägga för att få in lite trafik och sånt.
Alltså gör du det lite genom ordinarie jobb. Så webbplatsen, den har 100 lappar i månaden. Så det är inga jättepengar, utan mycket egen tankekraft. Men också att sätta upp det här nätet av vänner som kan vara bollplank.
Mm.
Och liksom hitta de som är både stryker med hår och tycker att det är jättebra att du startar företag. Och sen har de här jobbiga människorna som ifrågasätter allt. För någonstans där mitt emellan ligger ju verkligheten.
Mm.
Så lyssna på båda sidor. Och framförallt be om tips. Och på det sättet så kan man öka spridningen. Och det är det många gånger man glömmer. För man gör allting och sen ska starta, öppna dörren och ingen står utanför. Utan då kan du faktiskt börja med att skaffa kunder och känner på intresset. Och det är ju startsträckan mycket kortare.
Och det blir i princip riskfritt?
Ja, det är alltså en väldigt liten peng.
Mm. Hur mycket bevis tycker du att man ska kräva innan man kan dra slutsatsen att ja, men det här funkar nog?
Det är lite upp till dig själv. Och egentligen ska man kanske bestämma det redan i planen från början. Vad krävs för att det ska köra eller för att packa tillbaka? Och det är ju oavsett vad det är, man har en helt ny idé. För ibland får jag frågan liksom att jag funderar på att starta som snickare. Men det finns ju så många. Och det är många gånger man vill se in i en bransch som har många aktörer. Men då kan du fråga kunder till de snickarna vad man saknar. Och jag glömmer aldrig ett möte med en person på Älvsjömässan, Start-Eget-mässan. Och kommer fram då, jag funderar på att starta företag, är snickare. Men det finns ju så många. Ja, men alltså, om du kommer i tid, gör färdigt, ställa av och skicka en faktura. Du gör samma sak som alla andra, men på ett annat sätt. Och då skrattar han och känner igen det.
Ja,
men så om du byter mitt tak, det tar 3 veckor. Om jag berättar för grannar att jag får tag på en kanonsnickare, det betyder att om 3 veckor rullar din bil 30 meter framåt och sen är du kvar 1 år i det området.
Mm.
För många gånger är du samma ålder på bostäderna. Och då har ju alla samma behov, om det är panelbräd eller tak eller något annat.
Mm.
Så du kan göra samma sak, men på ett annat sätt. Jag ska inte säga bättre, för det blir det ju automatiskt. Men på ett annat sätt. Så att du hittar din vinkel på hur du vill utföra uppdragen. Mm. Oavsett om det är kunskap eller hantverk eller något annat.
Det finns ju en massa affärsidéer som kommer vara ganska kapitalkrävande. Du kommer behöva pengar. Och pengar som du kanske inte har själv eller som du inte vill riskera. Hur ska man tänka kring det?
Det blir lite längre uppstart, kan det bli lite tuffare uppstart. Men framförallt sondera terrängen tidigt med banken. För kommer till banken och kommit väldigt långt, det kan vara att de har erfarenhet och kan hitta alternativa finansieringsformer. Om jag ska bygga en fabrik, då kanske jag ska titta på, finns det någon fabrik jag kan ta över? Kan jag börja med begagnad utrustning? Men sen kommer det till de här som har en specialutrustning. Och det är oavsett om man ska tillverka saker eller om det är medicinsk utrustning eller något annat, så är det ju ganska stora pengar. Och det man kan titta på då är, kan leasa dem. Det vill säga betala varje månad istället för att köpa loss dem direkt. Och att man hittar rimliga leasingkontrakt, hyreskontrakt. Mm. Och på det sättet betala per månad istället. Kan man sedan utmana leverantörer om det kanske är nya produkter, att jag betalar procent på det jag säljer. Så det blir lite omvänt.
Mm.
Och det bygger också på, en leverantör av en ny produkt vill ju gärna få ut den på marknaden.
Mm.
Men måste förstå att det är ingen som vågar köpa den, det är precis nytt. Utan då vill man gärna ha partner som kan bevisa att det funkar.
Så är bankerna benägna att låna ut pengar till nya företagare?
De är inte omöjliga, men de är väldigt försiktiga. Och det är ju grundregeln om du jobbar på bank. Nu kanske jag trampar dem på tårna. Men jag tror att många bank som jobbar på bank känner igen det här att man är försiktig och ställer ganska höga krav. Och det är ju till och med om du ska köpa en ny lägenhet och i en stad där priserna är lite högre, då vill ju också banken ha ganska mycket säkerhet av dig privat.
Mm.
Och det är ju allt från vad du tjänar och är då dessutom egenföretagare. Hur mycket lön har du tagit ut? Du kanske har ett aktiebolag som du vill konsolidera. Det påverkar också din kreditvärdighet när du ska låna på ett boende.
Mm.
Så det är mycket att tänka på, men framförallt se till helheten. För är jag företagare så är det både min privata och företagsekonomi. Det hänger ihop någonstans.
Mm.
Inte juridiskt, men de facto.
Sen måste det väl inte finnas en lön från början? Jag tänker att om alla som startade företag gick och krävde en lön från början, så hade det inte blivit så mycket företag.
Nej.
Är man lite yngre så kanske det inte spelar någon roll om du har ett år utan så höga inkomster eller två. För att det kanske ändå finns en dröm där som är värd att pröva på, eller?
Definitivt, men då går vi tillbaka på budgeten. Och just att man i startbudgeten också tar med i kalkylen. Vill jag, eller behöver ta ut pengar för att betala bostad och annat, då måste jag ta med den budgeten just att ta ut lön.
Mm.
Och annars får jag bygga upp en buffert innan. Och det är ju egentligen så fort du har en företagsidé, börja sätta av till en buffert. Både privata och till företaget.
Mm.
Så man tar med ekonomin, för det är lätt att glömma den. Man har världens bästa idé. Även ska jag sälja tjänster, det kostar inget. Men det kan ta 30 dagar efter att du har sålt in den och levererat den innan du får tillbaka något.
Mm.
Så du har alltid ett glapp där. Och en del brukar säga 6 månadslön i buffert. Det får man själv bestämma om det är 3 eller 6. Men räkna på hur mycket pengar du behöver för ditt boende. Är det något du kan sälja av? Någonting du har hemma som har kanske lite större värde för att hjälpa finansieringen. Ibland står det saker som man inte använder och kanske man ska rea ut dem och sätta in dem i sitt företag med en större potential.
Vilka misstag skulle du säga att många gör i starten?
Ibland har man övertro på sig själv. Alltså sin förmåga vad gäller både tid och kunskap. Att man springer för fort ibland eller att man är lite för tillbakadragen. Så det gäller att hitta balansen i arbetslivet och företagslivet. Det är en viktig punkt. Och just ditt privatliv, hur det ser ut, det ska ju också fungera med ett företag. Så det är ju en, just tiden är det ofta. Prioriteringar, vad är det viktigaste? Att man gör en lista, att man gör sin affärsplan. Vilken ordning ska jag göra detta? För många gånger så är man bortom ut och börjar sälja, men redan när idén kommer så måste man börja kommunicera den. Och det är helt ofarligt idag. Den kommunikationen kostar i princip ingenting. Men just att börja berätta, värva kunder.
Mm.
Så det är mycket man, att man egentligen gör just i affärsplanen, då har man också ordningen, vilken ordning jag ska göra och genomföra olika saker.
Mm.
Men också en sån enkel sak att man skyddar sitt varumärke. Det är småpengar. För börja med en enskild firma eller bara en F-skattanmälan, då kan man skydda sitt blivande företagsnamn om det är ledigt som ett varumärke. Och det är någonting som PV uppmuntrar små företag, man glömmer ofta det.
Patentregistreringsverket.
Ja. Och det är ju där man registrerar varumärket. Har du den tron, det är några tusenlappar, så det är inga stora pengar, men samtidigt är det ju en del av din stolthet, ditt varumärke.
Mm.
Och samtidigt ska du leva ditt varumärke, för det är inte bara bilden, utan varumärket är bilden av dig.
Mm.
Och helt enkelt, vad vill du att dina kunder ska berätta för andra om dig? Det är att leva sitt varumärke och tänka långsiktigt. För då får man många gånger spontana kontakter. Någon har hört att du är skitduktig.
Mm.
Sen en annan sak som ofta tror jag är kanske ett större problem som man inte alltid pratar om, det är just att vi är tillbaka på finansieringen. Hur ska jag finansiera? Hur mycket får det kosta? För det är så lätt att jag har ett lån på en bostad. Det är ganska låg ränta. Med ett företag kanske det är betydligt mer. Och det måste man också se till. Kassaflödet är också ett sånt här begrepp. Pengar ut och in. Att ju snabbare får betalt, desto längre tid innan jag betalar. Det är också en viktig faktor att jag känner mig trygg i mitt företagande.
Mm.
Och just att man kanske överväger också att sälja fakturor för att snabbare få in pengarna. Framförallt i uppstarten till man har byggt upp den likviditeten och är en egen kassa.
Om man kommer igång med sitt företag och kämpar på, men så lyfter det inte riktigt. På samma sätt som man måste fråga sig hur man ska börja företaget, så kanske man måste också fråga sig när ska man sluta?
Ja, och det är ju egentligen någonting man redan från början, som jag sa det här med worst case budget. När ska Daniel bromsen? Men jag måste också rannsaka mig själv. Har jag rätt erbjudande? Vänder mig till rätt målgrupp? Har jag berättat om mitt erbjudande? Så jag kommunicerat. Så man får nog börja att titta lite på vad jag gjort och vad jag gör. Har jag gjort på rätt sätt? Är det någonting jag behöver ändra på?
Mm.
Och det är ju lite farligt att man har skygglappen om man är företagare, utan man måste ha väldigt brett seende. Och just det är möjligheten att involvera kunder, kompisar i utvecklingsprocessen. Och det är ju, om man säger, startar du någon inom besöksnäring inför detta året? Säg att du startar med besöksnäring förra året när corona dök upp helt plötsligt och omkullkastade alla planer. Det är ju där så viktigt att hitta din drivkraft i ditt företagande. Vad kan jag göra istället?
Mm.
För du har valt att vara företagare, då är det inte bara produkten eller tjänsten. Vad kan jag göra för att fortsätta vara företagare? Med fina ord, hur fortsätter jag att vara relevant för mina kunder? För har du kunder, så är det inte givet att de handlar igen om inte du har ett aktuellt erbjudande.
Mm.
Så att de känner att men det har ett värde, vi köper det också. Och utveckla produkter och tjänster på det sättet.
Finns det något sista inspirerande eller motiverande ord du skulle vilja skicka med till alla som står och tvekar?
Det är många som står och tvekar tyvärr, men tro på din idé. Testa din idé. Börja med att testa den på andra och då kommer du märka responsen. Men var öppen för att utveckla den. vara beredd på att jobba mycket, men det tror jag redan förstått. Att det finns inga genvägar till ett lyckat företagande. Se till att bygga upp ett nätverk, hitta nätverk där du finns. Och du får det i en nyföretagarcentrum med mentorprogram som en option när man har startat, där man kan utvecklas ännu mer. Men också man hittar en leverantör som kan företagande. För du kommer behöva ekonomiprogram, webbshop och mycket annat. Och vi har ju 35 års erfarenhet av det. Och det kan vara också intressant att veta att Visma SBC, som idag är ett stort företag, det har 2 personer, 1 idé. För 35 år sedan digitaliserade vi skrivmaskinen. Det blev en diskett som körde datorn och kunde redigera texterna. Idag är vi Sveriges största leverantör av ekonomiprogram. Och vi vet att flest småföretag väljer Visma. Och det är ju därför vi kan bygga upp den kunskapsdelen som vi bjuder på. Vi har jättemycket tips och hjälp med affärsplan och kunskap. För vi lever med den insikten att lyckas du med ditt företag så har vi lyckats. Och det är det som gör oss starkare tillsammans.
Och det här var alltså Bo Gunnarsson på Visma SPCS. En del av de här grejerna kanske låter banala, som att sätta upp en webbsida för att testa en idé. Grejen är att det finns många stora och framgångsrika företag som har börjat i den änden. Med en hemsida, men utan någon produkt. Och att sätta upp en hemsida med typ Squarespace eller WordPress, det behöver inte kosta mer än några hundralappar idag. Och det här är nog det som jag kanske främst tar med mig från den här intervjun med Bo. Vi vet att många människor drömmer om att starta ett företag, men också att många människor inte vågar starta för att det framstår som skrämmande. Men det behöver inte vara så komplicerat, och det finns en massa grejer man kan göra innan man startar företaget för att minska riskerna och se om det kanske finns en chans att det här kommer funka. På Vismas hemsida så finns flera guider för dig som går i tanken att starta någonting under 2021. De har också en mall för en affärsplan som hjälper till att konkretisera idéer och som också ger en bra överblick av vilka frågor man kanske bör besvara innan man sätter igång. Hemsidan, den hittar ni på vismaspcs.se, alltså vismaspcs.se. Och tack så mycket till Visma som alltså har sponsrat det här avsnittet. Jag heter Jakob Bursell. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!